välkommen.
Tackar.
Inge Forsgren. Och grattis. Du har blivit ny pristagare av Guldarken.
Ja.
Ja, hur känns det då?
När Lena ringde så började tårarna rinna. Och jag fick inte fram ett ord. Jag bara kände liksom, vad är det som händer? Så nu rinner tårarna också när jag berättar om det. Jag var så rörd och så otroligt stolt. Mm. När Lena ringde, för det trodde jag väl aldrig skulle ske. Jag hade inte en tanke på att jag skulle kunna få någonting för mitt engagemang. Stolt.
Vi kan bara säga den formulering som är för det här priset, Guldarken, som har delats ut sedan 2016 var första gången. Och då heter det så här, den formella formuleringen. Till pristagare för Riksförbundet Noaks Arks Guldarkenpris kan utses en eller flera personer som i sitt engagemang, sin forskning eller annan verksamhet gjort betydande insatser med relevans för HIV-frågan, vilka ännu inte fått tillbörligt erkännande och uppmärksamhet. Du tar det för bröstet.
Ja, ja. Det går rakt in i hjärtat. Ja. Det är, ja, helt fantastiskt. Jag är så stolt och så glad. Och så gråter jag. Jag är rädd att ta emot priset, för tårarna kommer bara rinna.
Jag tänker, du är ju helt rätt person för det här. Kan du inte känna så själv? Du har ju slitit med HIV-frågan i så många år.
Ja, men jag ser inte så att jag sliter med det, utan jag ser det liksom att, hur ska jag säga, inte plikt eller slitet eller någonting, utan jag brinner för att liksom sätta kvinnor på kartan, sätta alla som lever med HIV på kartan, att det liksom är en kronisk sjukdom och det är ingenting som man behöver vara rädd för. Och så att jag har inte sett det som slitet eller att jag har gjort någonting, utan jag har gjort det av själ och hjärta för att jag vill det. Mm. Och inte att jag tyckte att det varit jobbigt. Mm. Och därför blir det så fint när andra uppmärksammar det jag gjort. Mm. Och så har inte jag tänkt på det. Mm. Fast jag vet att folk i min närhet har sagt många gånger när det varit olika saker, men ingen du då? Men jag har inte tänkt så. Jag har inte tänkt så mycket på det, utan du då? Jag, vad är det med det då, ungefär?
Men om vi tar från början då, för de som inte känner dig, hur skulle du berätta om dig själv?
Jag hatar att berätta om mig själv. Nej, det är svårt.
Ändå är det du ofta gör.
Ja, jo, på så sätt när jag berättar min historia. Så ja, där liksom. Men jag kan ju säga att hade jag inte fått HIV, eller H3LV3 som det heter, då hade inte jag funnits här idag. Det räddade faktiskt mitt liv. Jag var ju då intravenös missbrukare och fick veta att jag gick på heroin, och jag fick veta att jag hade fått HTLV-3, och då bestämde jag mig för att jag ska absolut inte jaga heroin och samtidigt bli så sjuk, för jag trodde jag skulle dö imorgon typ. Och sen slog jag bort det där, jag var tyst inom mig själv också i två. Jag trodde att Lars Moberg skulle säga förlåt, Inge, vi hade fel, du hade inte fått det här. Alltså i två år, jag läste faktiskt mina journaler. Och jag förstod inte vilken förnekelseprocess jag var i. Och sen ville jag då inte ta medicin. För att jag visste hur tufft det var att ta medicin. Och jag tänkte att jag vill inte bli någon försökskanin till läkarna och forskarna.
Vilket år pratar vi om nu?
Vi pratade före 95. Mm. Före bronsmedicin.
Vad var det för medicin då?
Det var bland annat AZT. Mm. Som brände sönder kroppen. Jag bodde mycket på gästhemmet på Noaks Ark. Och då träffade jag Janina. En underbar kvinna.
Som har fått Guldarken innan.
Ja, mm. Jag såg det faktiskt. Mm. Och hon lärde mig otroligt mycket. Och det roligaste med Janina var, eller det fantastiska, var att det spelade ingen roll vad man hade för fråga. Det kunde vara något om universum, men det kunde vara någon konkret vardagsfråga, så hade hon svar på allt. En av de mest fantastiska människor jag mött i hela mitt liv. Jag visste ju liksom vad medicinen gjorde med kroppen. Och jag var ju inte sjuk, eller som jag förstod. Men det, till slut då, runt 95-96, så fick jag en AIDS-diagnos. Jag fick den här lunginflammationen. Och då sattes det in mediciner som jag inte var medveten om. Och när jag vaknade till så hade jag fått medicinerna. Och då hade det blivit den här revolutionen. Så jag är oerhört tacksam. Jag är så tacksam för alla som gick före, som inte finns idag, och de som finns idag som har jätteproblem med biverkningar på grund av de nya medicinerna. Utan de hade inte jag suttit här idag. Så att jag vill även hylla dem som faktiskt vågade ta mediciner. Jag har ändå levt med det här i 33 år. Men alltså, att hitta en vårdcentral som inte diskriminerar, stigmatiserar och så vidare. Det är inte lätt. Så att jag har pratat mycket med landstingspolitiker och det, om det att vi som har levt med det här så länge, vi borde få en övergångsperiod. För att det är jättemånga av mina vänner.
Vad betyder övergångsperiod?
Att hitta vårdcentraler som har fått den kompetensen att HIV är inte farligt och så. Mm. Och det kommer ta tid, för vi måste hjälpas åt alla HIV-positiva och tillsammans med landsting och regioner och det, faktiskt sätta en utbildning eller vad det nu kan vara för att visa att det här är en sjukdom, en kronisk sjukdom som inte är smittsam. Mm. Om man inte precis har fått virus, så oftast vet man inte om det själv. Mm. Men en av mina stora frågor nu, eller hjärtefrågor nu, det är HIV och äldre. Mm. Jag med flera är ju den första generationen som ska bli gammal med HIV.
Vad tänker du om det?
Alltså jag är jätterädd så länge jag har min man och mina syskon och så runt omkring. Men tänk om man inte skulle ha det då? Mm. Jag är faktiskt jätteorolig.
För vad?
För att kanske få en strok och inte kunna föra min egen talan om ingen annan kan göra det. Att bli åsidosatt. Att inte någon vill ta i mig med tång. Mm. För det händer idag. Mm. Trots upplysning så händer det idag. Jag vet till och med en, bara för ett par år sedan, som var klar med jobbet. För att de fick veta att de hade HIV. Fått äldreboende. Och det fanns också en annan historia som jag brukar tänka på. När jag föreläser brukar jag ta sådana här historier. Och det här är bara, jag tror det är 3 år sedan. Det var en man på ett äldreboende i Stockholm. Som sa till den här personen att jag kan lika gärna dö. För att han var helt klar i huvudet men var tvungen att ha hjälp med basala hygienrutiner och komma upp ur sängen. Och han hörde hur de stod i korridoren och pratade om att ingen ville gå in till honom för att han hade HIV. Och det jag är livrädd för att inte, jag tror att de flesta är det, så det behövs så mycket av oss som lever med HIV nu. Först att man orkar stå upp, men om jag inte kan tala för mig själv, om jag inte kan tala, vi måste ha en beredskap. Och det finns inte ens beredskap på vanliga akutsjukhus idag. Hur ska det se ut då när vi kommer allihopa? Vi är ganska många nu.
Du är ju väldigt engagerad när du pratar i det här. Ja. Jag märker att du har pratat om det många gånger och också hört dig prata om det från scen så att säga.
Mm.
Är det det du gör idag? Att du är till 100% engagerad i HIV-frågan?
Ja.
Mm. Berätta, vad gör du då?
Jag sitter i styrelsen för KCS.
Mm. Som är?
Kvinnocirkeln Sverige, som är en organisation för HIV-positiva kvinnor över hela landet. Mm. Och vi har 2 träffar om året. Mm. Vi kommer ha jubileum i år, 25 år. Jag vill ju så gärna att alla kvinnor som lever med HIV i Sverige ska känna till oss. Så de kan komma till oss eller ringa eller något och liksom bara veta att det finns ett stöd.
För
det
är...
Ja, nu har vi äntligen en jättefin hemsida. Mm. Vi har skickat ut affischer till alla infektionskliniker. Mm. Och nu så pratar vi allihopa i styrelsen om det här. Och så förhoppningsvis de sociala medierna kan man bidra. För det har ju blivit en helt annan verklighet nu när medier finns och sociala medier. Så när vi har gjort kampanjer tillsammans med PG. Mm. Där man liksom visar att vi finns.
Mm. Och, så om man söker på Kvinnocirkeln?
Sverige.
Sverige, så hittar man er hemsida och där finns kontaktuppgifter.
Jajamän. Mm,
bra. Kvinnocirkeln, du är engagerad där, så du, hur, på vilket sätt då?
Jag är vice ordförande och jag åker mycket på sådana här, sitter i paneler tillsammans med andra i styrelsen. Mycket man får frågor om man kan ställa upp på det eller det eller det. Mm. Och jag gör det så gärna för att det är så viktigt att prata om det.
Ganska nyligen, eller hur?
Ja.
Och jag hörde talas om en föreläsning där ni fick åka, vad var det, 5 timmar i bil i mörkret för att komma fram. Och, vilket ju är, kanske var det om man lever i de trakterna, att man åker långt. Men jag vet, du fick åka, var det 5 timmar för en föreläsning? Var det så?
Ja, tillsammans med Jocke Aminoff, Farken och smittskyttiga. Mm. Men det var så fantastiskt, för jag vet ju om man tittar på bilder och man hör hur långt avstånden är och så, va? Men det är jättesvårt att sätta det i sätta det i verkligheten är det jättesvårt att se. Men när jag åkte från Kiruna till Luleå, de där 40 milen på E10 i mörker, och jag såg bara skog, skog, skog. Och sen så trodde jag att det var på finska, men det visade sig att det var texter på samiska. Det var så likt. Men alltså, och det var bara alltså, skog, skog, skog. Och så när kanske kom någonting, stod en skylt, och så var det bara skog i alla fall. Då fick jag det här riktiga perspektivet på hur stort och avlångt Sverige faktiskt är, och hur mycket skog det finns där uppe, och hur svårt det är för kvinnor, eller alla som lever med HIV, eller överhuvudtaget någon som lever där uppe, hur liksom de här avstånden är så vad ska jag säga, de är så långa, så det är svårt att bara åka liksom på en föreläsning hit eller en föreläsning dit, eller gå på bio, eller vad det nu kan vara, för att det är så fruktansvärda avstånd.
Men hur viktigt är det att människor ska träffas på riktigt helt enkelt? Alltså, och inte se dig på en dataskärm, eller att de här föreläsningarna du gör, vad tänker du om det?
Föreläsningarna, det handlar ju om att man informerar sjukvården, hemtjänst och sådana saker. Det som är bra i Norrbotten, det var att de har ingen privat hemtjänst. Då var det enklare när det var kommunalt. Och de var ju verkligen engagerade och intresserade. Och vi fick en utvärdering sen också från Åsa Parken om det, så det var bra. Men när jag pratar om kvinnocirkeln och med andra kvinnor, så är det så oerhört viktigt att man får träffa. Så det finns kvinnor som aldrig någonsin har pratat med någon annan om sin sjukdom. Fortfarande. Som går hela livet med en livslögn. Och har man en gång börjat ljuga, alltså jag vet när jag verkligen började prata om det, hur vilken lättnad det kändes här inne, och att alla visste att jag kan sitta på affischer, jag kan sitta på tunnelbanan och sova, och alla vet om det, men att hela tiden behöva väga varje ord man säger. Och för många år sedan så var det ju de där fruktansvärda HIV och AIDS-skämten som gick, och då kunde man sitta, det råkade ut för flera gånger, liksom någon räckte ur sig något dumt om AIDS-sjuka och sådana saker, och jag visste att jag levde med den sjukdomen. Och det är ju så många som får uppleva. Men det viktigaste i kvinnocirkeln är att liksom vi får träffas. Och då kan man prata med andra som lever i samma situation och utbyta erfarenheter och så. Det som är glädjande nu är att vi är flera stycken i styrelsen som faktiskt är mer och mer öppna och vågar prata. Förut har det nästan bara varit jag med några stycken till som har kunnat gjort det.
Varför tror du det är så att fler pratar om det?
Våga vara öppna. Ja, för det första så var det som hände i juli förra året. Att vi, smittskyddslagen, informationsplikten, försvann. Att man liksom inte behöver berätta. Att man inte behöver använda kondom. Att man kan ha det här, alltså många som inte har träffat.
Man inte behöver berätta för sin sexpartner.
Ja, precis. Förlåt. Ja, precis. Och det öppnade dörrar. Jag vet att en vän till mig sa liksom, gud, äntligen, nu känner jag mig fri. Och det är så många som känner sig fria. Jag har ju levt med Kent i 25 år och han har inte HIV. Så att där, jag behövde inte känna mig fri, för jag har varit fri ändå så att säga. Men alla de här som aldrig trodde de skulle träffa någon. Och det, eftersom de, många gånger har jag fått samtal där någon, de har äntligen träffat någon innan den här togs bort. Och då vet, det är ju för att jag har varit öppen och de vet att jag lever med Kent som inte har det. Och då har de berättat att de har träffat någon och frågat hur de ska hantera det och sådär.
Vad säger du då?
Nej, jag ser att de får gärna prata med Kent. Men jag berättar lite om hur vi har levt och sådär. Och de har inte behövt prata med Kent. Utan de har fortsatt med det förhållande som de har inlett. Jätteroligt.
Och vad är deras frågor då? Handlar det om skoj eller ska jag inte berätta? Vi får en del sådana samtal nämligen till några exakt direkt.
Ja, jag brukar
säga. Man vet om det här att man behöver inte berätta för sin sexpartner. Man känner ändå någon typ av liksom tvång att man förväntas göra det. Och man vill vara öppen och liksom reko. Vad säger du om det?
Nej, jag brukar säga så här att det här måste man själv avgöra vad man ska säga. Men jag brukar rekommendera att är det så att ni vill berätta, så gå till infektion och boka samtal där och båda två och prata om det. Så man får fakta och inte känslomässiga fakta, utan man får ren fakta. Och det är många som har gjort det. Och lyssna, sen finns det ju tyvärr...
Det är att ta med sin partner.
Ja, precis, precis. Och det har de gjort. Och så finns det ju olika... Alltså det finns ju de som har lagt benen på ryggen och sprungit så där liksom. Men det som är så glädjande nu är att jag får fler kvinnor som faktiskt har träffat någon. Trots att de har berättat. Och jag tror att, jag brukar säga att jag är så spontan. Mm. Så att jag tänker inte på att jag kan säga i samma mening som jag säger något annat, kan jag säga liksom, jag har HIV. Mm. Och så kan någon säga efteråt, sa du att jag hade HIV? Ja. Och då kanske de ställer några frågor. Då är det inget konstigt. Och det är, jag är ju så till sättet.
Mm.
Så att vi är olika.
Mm.
Och då måste man känna sig trygg i att när jag säger till någon, en påtänkt sexpartner, mm. så att, då måste jag vara trygg med att jag har den här sjukdomen. Och jag tror att det är där. Du måste först bli trygg i att du vågat säga det, inte...
Och säga det för sig själv.
Ja, och sen ha en... När jag har pratat med dem som har ringt mig och så, då har de gjort som jag har sagt. För jag säger, det är inte jag som bestämmer, det är bara du. Men jag har gett dem det rådet liksom. Men var trygg i att när du berättar, mm. så måste du känna att du är trygg i att du har den här sjukdomen.
Mm.
Så. Mm. Och jag kan ju aldrig tala om för någon som ska berätta. Eller jag vet att det var för många år sedan, så var det från unga vuxengruppen. En ung tjej som sa, nu vill jag också gå ut och berätta och berätta. Och då, så, där brukar jag säga, var lite försiktig, för du ska ändå liksom leva hela livet.
Mm.
Och var lite försiktig med innan du går ut i media, som jag gjorde.
Mm.
Tyckte det var lite häftigt att göra det. Och mig vetligen så har den kvinnan som jag framförallt tänker på inte gjort det än.
Mm.
För jag tror man måste vara lite försiktig innan samhället och vården riktigt har förstått att det här är en kronisk sjukdom.
Mm.
Jag brukar säga att jag har hellre det här än diabetes.
Mm. För att?
För att diabetes är ju jättetufft. Du ska mäta socker, du kan få sockerkoma, du måste hela tiden tänka på vad du äter, du måste alltid liksom leva i sjukdomen.
Mm.
Jag tar mina bromsmediciner imorgon och kväll. Och sen är inte mer med det.
Mm. Ändå är ju, fyller du hela din vardag genom att prata om det. Hjälper det dig att prata om det? Alltså så som du gör?
Nej, alltså min vardag består inte av HIV. Inte för 5 år. Jag har aldrig en tanke på det. I början, när jag hade varit så där sjuk och det var.
Mm.
Och då, det var lite roligt. För då kunde jag säga så här, liksom, nej, jag är lite trött. Och då var jag omhuldad av mamma och syskon och Kent och det, liksom så här, liksom så här. Då kunde jag utnyttja det lite.
Mm.
För att...
Sjukdomsvinst.
Ja, precis. Mm. Men det, de, nu går inte de på det i alla fall.
Mm.
Nej.
Största utmaningen, vi som ändå jobbar med HIV, både du och jag gör det på olika sätt. Vad tycker du är den största utmaningen nu?
Den största utmaningen är att vi aldrig slutar prata om det. För det som hände efter våra bromsmediciner kom, eller antivirala läkemedlen, det var att vi slutade prata om det. Därför så fanns det inte människors eller vårdens medvetande på samma sätt.
Mm.
Och det tycker jag är den största utmaningen för oss alla som överhuvudtaget arbetar med HIV-frågan på ett eller annat sätt. Det är att vi fortsätter prata så att det inte blir något tystnad igen.
Mm. Så synliggörandet av HIV är fortfarande...
Ja, det
är... kanske mer än någonsin?
Ja, mer än någonsin. Eftersom när jag berättade då att man inte behöver berätta och så. Det var lite roligt för i testningstältet på Pride i Stockholm i somras. Nej, förra somras blir det. Jag brukar inte jobba där, för jag älskar att jobba på Priden.
Mm.
Ja. Och där hade ju PG gjort ett quiz med 3 frågor. Och den sista frågan var om man behövde berätta om du skulle ha sex. Och alla svarade, nästan alla svarade fel. Man fick en, den hette Har du fattat grejen? Den var så bra. Och då fick man också det här fina samtalet. Liksom. Ja, men så här ligger det till nu. Liksom. Va? Är det sant? Liksom, så här. Men en person... som då ändå borde kunna de här frågorna, jag ska inte säga namn eller vilken, så här, men som ändå borde kunna de här frågorna utan att ens blinka, vägrade godta att vi inte behövde berätta så länge smittskyddslagen sa det.
Mm.
Och det gick inte att få in i huvudet på den här personen att, mm. att det var så. Och det tycker jag, det är det som stoppar huvudet i sanden, när man inte kan ta till sig fakta som faktiskt både Smittskyddsinstitutet, Folkhälsomyndigheten och alla gått ut med partnerstudien att man inte behöver berätta. Och ändå vägra ta till sig. Och det här, där har du att vill man inte ta till sig fakta och forskning,
mm.
då spelar det ingen roll hur mycket vi pratar om det.
Mm.
Och det var ändå en person som borde ha stor kunskap och ändå företräder ganska många människor.
Mm.
Det gjorde mig lite chockad.
Vi kanske ska definiera det här lite för de som inte känner till det. Man behöver inte berätta om man... går under behandling och inte har...
Vad bra att du sa det. Nej, ja. Men precis. Det var jättebra att du sa det. Så länge du går på din hos din behandlande läkare, mm. kontrollera virusmängder och virusnivåer, mm. och då syns att du inte är smittsam och du tar dina mediciner, mm. så behöver du inte. Det är liksom när vi som har läkemedel och läkarna har sagt att vi inte behöver berätta, mm. då. Det finns ju nu, har smittskyddsinstitutet eller smittskyddsläkarna tror jag det, så i alla fall gjort 2 smittskyddsinformationsblad. Mm. En för dem som är nydiagnoserade, mm. och en för oss. Mm. Så, och det är bra, det händer lite saker. Och sen är det så att idag, varför sjukdomen sprids, det är ju för att de som inte har en aning om att de har det här. Man kan ju gå i hur många år som helst utan att det är symptom. Jag vet att det dröjde jättemånga år. Alltså jag fick det 86. Och jag var inte sjuk förrän där runt 95-96. Så lång tid gick jag innan jag var så sjuk så jag förstod att jag var sjuk. För det första så, jag, med facit i hand, så förstod jag inte att jag var så sjuk. För det vart ju liksom sakta men säkert bredds jag ner utan att förstå det. För det vart ju vardag. Mm. Och jag förstod inte att det var jättekonstigt att inte kunna gå 2 steg utan att inte kunna andas och sådana saker. Så att det var en sån där sak när jag vaknade upp att, men herregud vad sjuk jag var. Mm. Och det roligaste var, jag rökte på den tiden. Och jag kom ut från sjukhus, jag vägde 42 kilo. Och som sagt var jag rökte och det var ungefär 300 meter, 400 meter ner till macken där cigaretterna fanns. Då sa Kent, min man, så då får du gå. Jag fick ju liksom träna upp muskler det, va? Och jag ville ju ha de där cigaretterna. Så jag gick och det gjorde så ont, det gjorde så fruktansvärt ont liksom. För jag hade ju inte gått på så länge och var helt slut. Men jag sprang tjejmilen i augusti sen, samma år. Så det går att träna upp. Men då förstod jag faktiskt hur sjuk jag hade varit och att jag inte ens förstod att jag var så sjuk.
Vad tänker du om det nu när du...
Jag har ju verkligen fått en andra chans i livet. Och jag tar vara på det.
Genom att engagera dig i HIV?
Ja. Mm. Men det är liksom inget kall eller någonting. Utan det är bara... Det finns i mig. Mm. Och jag kanske har lite svårt att säga nej. Men samtidigt så vill jag inte säga nej. För att jag vill fortsätta göra på det här sättet. Så jag har en mycket förstående man. Skulle inte han finnas och förstå mig. För jag är jättemycket borta mellan varven. Verkligen borta mellan varven mycket. Ändå tycker jag att jag trappar ner jättemycket. Men han sa en gång så här, liksom, men om inte ingen kan få göra det här. Liksom, då skulle hon klättra på väggarna. Mm. Så han känner ju mig jätteväl. Men utan hans stöd så skulle jag inte kunna engagera mig på det här sättet.
Så en del av den här guldarken, det är
Kent.
Det är Kent.
Ja, absolut. Så är det.
Att sätta upp det här fina diplomet eller tavlan som står hemma på någon vägg där ni båda ser det.
Ja.
Mm. Avslutningsvis då. Vad finns mer i ditt liv än det här?
Jag håller på att lära mig kråla.
Åh, vad kul.
Ja, det är jättekul men jättesvårt. Det är riktigt svårt.
Ja.
Jag simmar ett par dagar i veckan.
Ja.
Och jag springer tjejmilen. Och nu har jag varit dålig på att träna. För pollen kom ju och satte käppar i hjulet nu. För jag fick börja svårt. När jag har kronisk luftrörskatarr.
Mm.
Och det var lite roligt igår när jag åkte bussen. Så när man har kronisk luftrörskatarr och pollen. Då kan det liksom, när man går in från kyla till ett värme i ett rum. Då kan man börja hosta för det verkligen retar. Och du skulle sett reaktionerna. Folk bara liksom satte halsdukarna för munnen liksom och blodde arg på mig.
Och då, vi befinner oss mitt i
coronaviruset. Ja. Och då sa jag, ni måste ju förstå att jag skulle aldrig sätta mig på en buss om det vore så.
Mm.
Att jag skulle hosta på det sättet. Men, och då var det en äldre dam som tog ner och sa, förlåt, sa hon. Ja, men jag... Nej, det var det. Men jag kan förstå det, men visst skjutsingen, människor har ett ansvar att inte sätta sig på en buss om man vet att man har, för det går ju ut nu på, i alla medier att man inte ska, man säger att man ska hålla sig hemma och så.
Mm. Ja, man får hoppas att folk förstår det. Tack Inger för att du kom hit och stort grattis till guldarken.
Ja, men 10 000 tack och än en gång tack. Jag kan inte ens prata om guldarken utan få tårar i ögonen. Tack snälla.